Hej och varmt välkomna till Friskvårdspodden. Det här är podden som tar ett brett grepp på hälsa och friskvård. Och jag som pratar nu heter Kajsa Asp Jonsson. Jag är dietist och journalist. Och sen har vi ju min ständiga radarpartner,
Anna. Räcker så.
Okay. Ja. Anna driver ett företag som heter Yogo Health Plan.
Exakt.
För att fylla i då. Ja. Och med oss här i studion har vi faktiskt en gäst också som heter Therese Albrektsson. Och nu ska vi se om jag har forskat rätt här.
Det är spännande att se.
Hon blir lite nervös här.
Ja, man vet inte vad som kommer. Mm.
Så här ligger det till. Therese startade sitt första företag Bodyguard, säkerhetsprodukter, 2005. Baserat på idéer under sitt sista år i gymnasiet som ett UF-projekt. Och efter det startade hon Albrektsson Holding AB och modeföretaget Greyzone. Och mitt i den framgångsrika perioden som serieentreprenör så råkade hon ut för en olycka. Mördarbakterier tror det var, minsann.
Ja, det kom lite senare.
Det
faktiskt.
Kom senare, ja. Okej.
Mm-hmm. Men jag var med om en olycka.
Ja. Ja. Och sen var det i alla fall massor med återhämtning och inte så mycket fokus på företaget. Sen gick hon över till att börja utbilda och inspirera andra till att driva företag. Och det var nog då vi träffades, tror jag.
Ja.
För att jag var med i ett projekt som Maud Olofsson startade för att stötta och peppa företagare som var kvinnor. Mm. Och sen togs det över av Annie Lööf. Mm. Men det här är ju cirka 100 år sedan.
Ja, det är många år sedan.
Maud Olofsson är väl för länge sedan pensionerad, tror jag. Sen så blev det då Academy of Excellence, eller hur?
Det stämmer. Jag tyckte att det fanns mycket svårigheter. Eller många hade utmaningar med att växa med sina företag. Ah. Inklusive jag själv som tyckte det var svårt att veta hur man skulle göra.
Mm.
Så då startade jag en utbildning för entreprenörer som ville växa med sina företag. Och då tog jag in experter och lärarna, eller man ska säga, som var framgångsrika entreprenörer och föreläsare.
Precis. Där har jag fått träffa jättemånga spännande göteborgsmänniskor framförallt. Men det var väl liksom lite rikstäckande.
Du var ja, främst runt i Stockholm var det. Men även på många andra orter så drev vi då en 10-veckors utbildning med olika tillväxtnycklar som man behövde för att ta nästa steg. Allt ifrån självledarskap till försäljning, till styrelsearbete, finansiering. Mm. Till, ja.
Men det gör du inte längre?
Nej, det sålde jag... Vilket år var det? Ja, det är några år sedan.
Mm.
Så det driver jag inte alls idag. Men brinner ju fortfarande för att få företagare såklart och växa med sina företag.
Mm. Men du har jobbat ganska själv hela tiden, eller?
Det startade tillsammans med en annan. Och sen så köpte jag ut honom och så kom det två nya delägare. Bland annat han som grundade OBH Nordica, Thomas Ek, och han som grundade Harrys Pubbar, Magnus Helgesson.
Mm.
Så det var vi som drev då i slutet där, då, Academy of Excellence.
Mm.
Och sen när jag sålde det, då jobbade jag mycket mer själv då.
Mm.
Som ja, konsult.
Spännande.
Det
tycker jag är så coolt att du liksom som väldigt ung tjej liksom växte och alltså det var ju mycket entreprenörsanda liksom. Ja. Det ska vara häftigt faktiskt.
Ja, men det, ja. Och det har gått upp och ner som det är för alla människor i livet. Ibland går det upp och ibland går det ner. Och, så det har varit det har varit mycket roligt och mycket bra. Och sen har det varit en del motgångar också. Mm. Och det lär man sig också mycket av när det har varit de här tuffa perioderna.
Mm. Och sen har du skrivit en massa böcker också, eller hur?
Ja, ja, det stämmer.
Vi fick ju en hel hög här.
Ja, precis. Hela sommaren räddad här. Vi ska ligga och läsa på stranden nu.
Ja, ja men det är bra.
Ja. Ja, men det den här superkvinna, eller vad heter den? Dålig mamma eller superkvinna. Den har ju jag hemma, faktiskt.
Ja, vad är du då?
Jag känner mig nog som superkvinna, för jag känner att om inte jag får göra det jag vill och brinner för, så blir jag ju bara bitter istället.
Ja,
så. Sen får man ju liksom göra på sitt sätt, tycker jag. Ja. Det är ju ganska vanligt att folk tror att ja, men du är ju dietist, du har väl bara hemlagat och du bakar väl ditt eget bröd och bla bla bla. Ja. Men skulle inte färdig mat finnas så skulle det ju, nej, särskilt när man har två söner som äter väldigt mycket mat också, så skulle vi inte hinna göra någonting annat.
Nej, eller bara att välja bra grej. Det är du bra på.
Exakt.
Ja, man får vara lite förlåtande mot sig själv. Mm. Också få orka och hinna med livet.
Men Therese, du också ett väldigt duktig handboll.
Ja, det var ju 122 år sedan som jag spelade med. Men ja, jag spelade i Sevof i 12 år, men opererade mina knän 4 gånger. Ja, så att det var lite tufft. Mycket korsband och menisker och sådär. Så att, ja.
Mycket rehab.
Ja, mycket, mycket. Den är jag väldigt bra på. Om man är duktig på handboll så är jag väldigt, väldigt bra på rehab.
Ja. Ja, men gud ja. Ja. Vad var det för, vad hade du för position?
I slutet var det mest på vänsterkant. Men lite mitt nya och ja. Vänstersex, högersex, ja, det var
allt.
Då spelade man allt, höll jag på att säga.
Ja. Kul. Vi gillar ju lagsporten här. Podden. Ja. Men vi älskar verkligen handboll. Eller jag i alla fall.
Ja, jag älskar även fotboll. Ja. Men handboll är väldigt roligt att titta på för att det blir så mycket mål och så här.
Ja, det händer något hela tiden.
Och bägge mina barn har spelat handboll. Mer eller mindre. Men Nalle då, min yngsta, han fastnade bara för fotboll. Och Olle spelade bara handboll. Vi har varit i de här hallarna.
Ja, men det tror jag är jätteviktigt. För att jag förknippas, men... Ja, hela min familj är mycket handboll sådär. Men jag tror ju att det är väldigt viktigt att man håller på med många olika idrotter och för många säger, kommer dina barn välja handboll? Nej, det vet jag inte. De ska välja det som de tycker är roligast och brinner för och min son spelar ju 4 olika. Det är tennis och innebandy och fotboll och handboll och min dotter som är lite äldre då, fotboll och handboll. Så det är bra att hålla på. Hon har hållit på med massa olika innan också, så det, jag tycker det är bra att man testa sig fram. Mycket.
Och nu råkar de ju gilla lagsport. Och det kan ju komma från mig. Jag har påverkat det. Men jag tycker att det är så himla viktigt. Och viktigt att ha roligt när man gör. Jag tänker, inte alltid kanske kul att stå själv och varken vinna eller förlora. När man vinner så är den andra arg. Ja. Så jag tror att det, men nu har vi ju snackat om det så mycket så det blir nästan...
Men det blir ju också, alltså, som en målvakt till exempel har ju en ganska ensam position ändå. Även om det är ju liksom försvaret som ska se till så att inte målvakten får så mycket att göra. Men det blir ju ändå ofta som, han var dålig i mål. Liksom. Ja.
Det är ju en utsatt position, verkligen.
Precis.
Vi hade, jag pratade med några om, jag är ju tränare såklart. det här ideella livet som man jobbar mycket. Men då pratade vi en del med de målvakterna som står i ett om en dag. För det är så jättejobbigt att stå i mål ibland och känna att man släpper in och släpper in och släpper in. Men försöka lägga fokus på alla räddningar man gör. För det är så lätt att fastna i där och nu släppte jag in igen. För det blir ju som du säger, pratade om i början, det blir mycket mål till exempel i handboll. Och det blir ju som sagt väldigt utsatt och även världsmålvakterna släpper ju in mer än vad de tar. Exakt.
Så att, det är ju en viktig sak att faktiskt ha lite i bakhuvudet liksom.
Så man lägger fokus på rätt saker.
Precis. Men nu är det ju jättemycket inne på liksom psykisk hälsa och mental pepp kan man säga inom idrotten då. Hur hamnade det där liksom?
Ja, eller generellt egentligen så brinner jag ju väldigt mycket för det här med hälsa och välmående. Med tanke på att 80% av våra sjukdomar är livsstilssjukdomar så kan vi påverka väldigt mycket hur vi lever. Och sen brinner jag såklart mycket för idrott och de delarna också. Men generellt tycker jag det är lite hemskt hur vi lever våra liv och att många ändå mår ganska dåligt. Och men bara det att 1,2 miljoner äter antidepressiva visar ju ganska mycket på att vi inte lever och tar hand om oss själva på ett bra sätt.
Nej, det är faktiskt hemskt. Det blir deppig.
Så jag brinner mycket för det. Och sen såklart brinner jag ju mycket med tanke på min bakgrund med idrott och sådär. Så är det ju viktigt. Och när man träffar många ungdomar idag som inte mår bra eller som känner prestationsångest eller känner att det är tufft. Och mycket jämför med varandra.
Men tänk också hur viktigt det är, om man går till barn, hur viktigt det är att som förälder liksom, man självklart säger också fel saker ibland, men att man verkligen tänker innan man säger någonting. Till exempel efter en match, och kanske det är så att man har sett att ens eget barn har misslyckats. Man kanske inte ska ta det.
Nej.
För man kanske ska ta något annat ja. Som de lyckades med. För jag tänker att det är ju helt hål i huvudet att sänka sitt egna barn.
Ja. Mm. Men tyvärr är det ju många som gör det. Ja, ja. Jag hör ju en del föräldrar runt om och så känner man, gud, nej, man vill bara stoppa din mun där. Det, säg inte de sakerna. Det, och barn är ofta medvetna själva med vad de inte känner att de lyckas med. Så då behöver man inte förstärka det ännu mer, utan istället jobba mycket med, som jag tror på mycket, jobba med de här positiva förstärkningarna hela tiden. Vad är det som vi gjorde bra då? Och ta med de delarna från matcherna och bygga vidare på de sakerna till nästa match. Och det är oavsett om det är på ett arbete eller en match eller vad det än är.
Mm. Exakt.
Så kan man ju alltid hitta de här bra grejerna i vardagen eller en match eller ja. I ett möte eller vad man än gör.
Vad man än gör.
Mm. Ja.
Att... Ja, men just det här att också kritisera andras barn är ju...
Det är helt förfärligt.
Det är hemskt. Och vi pratade ju om det innan faktiskt, att det är nog lite mer fotbollen där än handbollen, själva runt planen. Och det kanske är så som du säger, att de flesta kan relatera till fotboll, för man alla har mer eller mindre spelat fotboll, antingen på skolgården eller i ett lag eller i trädgården hemma.
Mm, inte jag.
Nej, men du är en av
få i världen.
Ja, nej, men det blev ingen fotboll för mig. Nej,
inte ens hemma i trädgården?
Nej.
Men de flesta andra utan kretsar då?
Ja. Jag tror faktiskt min pappa sa den gången, det var ju tur att jag bara fick döttrar. Vi har fyra döttrar.
Oj,
ja. Han bara, ja, det var tur att det bara blev döttrar, för jag gillar inte att spela fotboll.
För tjejer kan inte spela för.
Nej, det fanns inte på kartan.
Nej. Det är duktur att det har hänt en del sedan dess.
Exakt. Ja, det är jättekonstigt egentligen.
Ja.
Men
det är inte för sent. Det finns så här seniorlag som du kan gå fotboll eller inte.
Ja, men precis. Nej.
Men som du säger, jag tror att fotbollen, många kan nog relatera en del till fotbollen. Mm. Och de flesta har i alla fall spelat fotboll eller tycker sig kunna fotboll eller
men det känns, för det, mina söner har ju också spelat fotboll när, så typ för 10 år sedan kanske, men att det var ju rätt så mycket man hade känslan av att pappor som då stod längs kanterna och liksom ville förverkliga sig själv och det de inte uppnådde inom fotbollen då genom sina barn. Och ganska hårt liksom.
Ja.
Hårda ord redan liksom sådär i 10-årsåldern. Liksom.
Ja.
Jättekonstigt.
Jag ska inte säga så mycket. För i och för sig tror jag inte att papporna som jag tänker på nu lyssnar på den här podden. För jag tror inte de vet om att den finns. Men det här att också skälla på någon efter.
Mm.
Alltså, de vet så väl om när man är 15 år och man har gjort en dålig match. Liksom. Mm. Då är det bara att fråga... prata om något annat, brukar jag tänka.
Ja.
Vi fokuserar på, vi tar bort fotbollen och så pratar vi helt andra grejer på egen hem.
Ja.
Mm. Det är ungefär som man själv gör något dåligt och så kan någon sitta och älta det. Det är ju liksom inte så här
det växer man inte av.
Nej, inte det. Och jag gillar verkligen inte att bli kritiserad av grejer som jag vet jag är dålig på. Så jag brukar, då sopar vi det under mattan.
Ja.
Så tar vi nästa.
Men det är också lite så här att en 15-16-åring kan ju se ut som en vuxen person också. Så då kanske man inte riktigt filtrerar.
Men
för att man tror att liksom, han ska ta det som en man.
Ja.
Ja.
Ja. Men, det här har jag säkert sagt i något annat avsnitt. Men jag... Nalle spelade ju också innebandy ett tag. Och då var tränaren sur efter någon match för att hon tyckte ju att de inte gjorde så som vi hade tränat på. Så jag bara fick göra liksom, men du vet vad? Nu är det ju ett annat lag där som förstör det du tänkte.
Ja.
För att hon bara, just det. Hon har inte riktigt tänkt på det. Nej. Jag bara, nej, det var därför det inte går att passa exakt så som vi övade på. Eftersom det är någon som ska ta bollen också. Så bara, och det är ju samma som i fotboll. Det är samma när du tittar på världsstjärnor. De missar mål och de drillar. Och, det är bara fjant.
Ja, men jag hade en liknande. Det var en tränare som också kom och sa... Jag blev så arg för de gör inte som vi pratar om på träningarna. Det var exakt samma... Det är klart att det blir exakt samma som man gjort på träningarna. Det blir helt andra förutsättningar hela tiden.
Mm.
Därför gäller det ju också att få barn som vågar och är kreativa och kan möta nya situationer hela tiden.
Mm.
Och då måste de ju också ha ett självförtroende och självkänsla i grunden för att våga göra de här sakerna.
Ja, ja.
Men då man känner att tränarna skäller eller blir arga eller lägger över allt på dem, att de misslyckas. Det är klart man inte känner det utrymmet att våga.
Nej, men precis, för det måste ju handla väldigt mycket om att man skapar en slags miljö som är tillåtande och så att man också vågar prova saker och vågar satsa liksom. Mm. Men också kanske att man så inser efter femte missen att jag kan inte göra så där. Mm. Jag får göra något annat. Ja. Alltså. Men ja, det är ju lite intressant. Har du några sådär tips på hur man skapar en sån miljö?
Oj, nej, men jag tror att det är viktigt att prata om det. Mm. Att hela tiden försöka själv lyfta de positiva grejerna. Det kan man själv känna att man är... Det är en svår balansgång att vara där och försöka ge konstruktiv feedback för att utvecklas. För då känner de ju också att de bemästrar nya saker. Till att också berömma när man gör bra. För det är ju ja, det är en balansgång däremellan. Men jag tycker det är skillnad att skälla eller bara lyfta negativa grejer. Det tycker jag är en stor skillnad jämfört med att ge konstruktiv input. För återigen, det är ju det som gör att de växer och utvecklas. Men man får inte glömma, som sagt, det positiva heller. Jag vet ju nu som vi har kört en del efter matcher eller ja, sådär, när tjejerna, jag är värdelös eller jag klarar ingenting. Eller när jag kom till en tjej nu för ett tag så sa, gud vad grym du var. Herregud, och vilka satsningar du gjorde där och där. Nej, jag tappade de här två bollarna. Jag var värdelös. Alltså hur de hela tiden lyfter det här negativa. Så bara så vi har ju kört en del nu med så här att de ska ta med sig tre grejer som de gjorde bra för den här matchen. Mm. Eller tre grejer de gjorde bra under den här turneringen. Eller ja, efter den här träningen eller så där. Och det är jättesvårt för de flesta. Mm. Att bara, och alla kan lyfta någonting. Det är, även den som kanske inte har lika lätt för sig så kan den ha gjort kämpat jättebra. Eller den kan ha peppat sina lagkompisar jättebra. Eller alla kan ju ha varit med och bidragit fast på olika sätt. Och då blir det lättare också att få den här miljön att fokusera på det positiva. Efter olika samlingar eller vad det än är.
Jag har faktiskt också ett förflutet som handbollstränare. Jag var nog med 6 år, tror jag. Tills min son tyckte att du, mamma, kanske du kan vara som hon med vitt hår i damlaget som tar hand om bollarna och klistret. Och jag fattar
vinkeln.
Jag är inte sådär. Men att vi gjorde så att vi satt liksom på samlingen så skulle man bara vända sig om till den som satt bredvid och inför alla då säga någonting som den hade gjort bra.
Ja.
Så att då blir det ju faktiskt en väldigt härlig stämning.
Ja.
Det kan ju vara lite svårt att säga bra saker om sig själv kanske.
Ja.
Men att säga något bra om nästa om någon person, annan. Det var gött.
Ja.
Men det kan ju också vara så här att man kanske ska ha lite självinsikt om man ska vara tränare. Alla passar faktiskt inte som det som vi var inne i förra podden. När hon som var här innan var ju också. Alla passar inte att vara en ledare på ett arbetsplats heller.
Nej.
Utan då kanske man ska tänka så här. Men jag är ju jättebra på det här.
Bollarna och klistret.
Ja. Men jag, eller att man är inte alls bra på handboll eller fotboll. Och det, men man är skitpeppig och god och får komma med bananer och saft. Och tänker på andra saker som gör att gruppen liksom
mår bra.
Och, ja, precis, mår bra. Mm. Och kanske är liksom, man kan ju utan att vara utbildad psykolog. Ja. Kan ju se också att den här killen eller tjejen kanske behöver lite extra pepp. Så att det tror jag är viktigt att man man kanske till och med ska vara så att det ska vara lite ganska högt i tak, man bara, du kanske ska sluta som tränare nu. Du är inte bra.
Nej.
Man kanske är jättebra när de är små och så blir man, alltså det är inte så lätt att vara tränare alltid. Man kan inte tycka om alla som är där. Och det blir lätt kanske att man favoriserar några stycken som är enklare att göra med, men man får liksom hjälpas åt där om man är några stycken och tänka på att...
Ja, men självinsikten är ju AO.
Ja, och det är ju även på arbetet och vad man än är.
Ja. Det pratade vi mycket om, men vi pratade med Academy of Excellence. Och få sitt företag att växa. Så många som har startat sitt företag sitter ju kvar som vd hela tiden. Men det kanske inte är den... Det är ju jätteskillnad att ha 5 anställda och sen ha 50 anställda. Och man kanske brann för den här produkten eller utvecklar den här produkten. Man kanske inte är rätt att vara ledare i de olika faserna. Och det är samma i ett idrottslag eller vad det än är. Sen när de växer och blir större, ja, men då kanske det krävs mycket mer handbollskompetens eller fotbollskompetens eller vad det är, jämfört med när de är 9-10 år och det är mycket lek och det ska vara lek när de är äldre med och roligt sådär, men det krävs ju kanske ett annat upplägg på det hela.
Ja, men precis. Och jag tänker som precis att som att det finns behov av olika personlighetstyper och olika uppgifter liksom i ett lag, så behövs ju det på arbetsplatser också.
Ja. Verkligen.
Att det finns någon för alla liksom.
Ja.
Ja. Ja. Nej. Nej, säger jag bara. Nej. Jag tänkte nog på något sätt.
Nej. Vi måste ju prata om detta med att vilja vinna.
Ja.
För det är ju också, det är ju helt liksom grundläggande. Det är klart man måste vilja vinna. Mm. Men om det blir det enda som betyder någonting, så blir det ju också väldigt fel. För då, alltså, ens självkänsla och hur man tycker om sig själv eller inte får inte bara bygga på en prestation.
Nej.
Hur ska man jobba med det?
Ja, men det är svårt. Alltså, vi pratade om det lite innan där. Mm. Hur många av de riktiga världsstjärnorna, du sa att du hade lyssnat på Anja Persson.
Mm.
Eller som när jag var föreläste nu med Linus Törnblad som där det bara var fokus på vinna, vinna, vinna. Och när man, sen när det går tufft eller när det är jobbigt, hur man inte känner sig värd någonting. Mm. Alltså det blir också en svår balansgång.
Mm.
För det krävs ju otrolig vinnarskalle om man ska komma långt på elitnivå. Samtidigt som man måste ju också må bra på vägen.
Ja, men precis. För jag tänker att det är också väldigt liksom balansgång, både i vad som är hälsosam träning och när det slår över till något som är mer nedbrytande. Och på samma sätt liksom hur matvanor och kosten liksom kan vara väldigt hälsosam och sen så plötsligt så har man fallit över på något som är en ätstörning istället.
Ja.
Mm. Och liksom på samma sätt att man liksom är så dedikerad för att prestera och vinna, så kan ju det också liksom bara bli helt fel. Liksom.
Ja. Ja, för det blir ju tufft om man inte klarar att ta emot motgångar. För motgångar kommer ju förr eller senare. Mm. Det kommer ju, alltså ingens liv eller karriär går ju spikrakt uppåt, även om det kan se så ut i media eller
Instagram.
Skriverier. Ja, eller sociala medier där allt ser väldigt fantastiskt ut hela tiden. Så är ju ingens liv eller karriär så. Och det, därför tror jag det är jätteviktigt att man pratar mycket om självförtroende och bygga upp den här tron på sig själv och de delarna. Men jag tror att det är väldigt viktigt att också bygga upp sin självkänsla. Mm. Alltså att man är nöjd med den man är oavsett vad man presterar.
Mm.
Och där finns ju oftast ett glapp.
Mm. Men har du några nycklar till bra självkänsla?
Men en del som vi försöker jobba med är ju och när man då förstärker de här några grejer som man gjort bra under dagen, att även ta med egenskapen så man förstärker självkänslan i det hela. Att jag var effektiv eller jag var ambitiös eller jag var omtänksam. Eller, så man även får med de här egenskaperna och stärka upp sin självkänsla.
Mm.
Så att det inte bara är prestation. För det är lätt att fastna i det i detta prestationssamhälle som vi lever i.
Mm.
Och när allt mäts i vad du gör och hur du ser ut och allting.
Mm. Ja, men det är ju, som förälder är det ju superviktigt det här att man jag brukar alltid fråga Nalle, nu bara för det, men om det var kul.
Mm.
Var det kul?
Mm.
Var träningen kul?
Ja.
Inte bara, gick det bra?
Nej.
Utan det var kul. Och då, det hänger ju ofta ihop att nej, det sög.
Ja.
Eller det var synkul. Mm. Eller det var gay kan det också vara ganska mycket.
Mm. Okej.
Okay.
Alltid det.
Ja.
Nej, men man får ju påminna sig själv. Och jag tror också det är viktigt att man påminner andra. Men säg inte så. Att man vågar säga det lite.
Mm.
Så kan du inte säga. Säg så här. För man vill ju att barn mår bra. Man vill ju också att ens kollegor mår bra.
Ja.
Mm. För då mår man ju själv bra.
Ja. Ja, men min dotter, hon har ju, ja, men sen hon var 9, 10, skrivit det, eller det kanske var ännu tidigare som vi pratade om nu, men när hon själv liksom skrev en del, då var ju, hon skrev ju ner några grejer som hon hade gjort bra under dagen, och då tar med egenskapen, så också stärka självkänslan, och sen också så tog hon med det, vad har varit roligt, Ja, för då blir det också att hjärnan leds in på det. Att hitta någonting som var roligt. För det är lätt att säga att man jobbar idag eller det här gick inte bra. Men då tvingar man hjärnan också leta och hitta det positiva som har varit i vardagen. Och någonting som hon är tacksam över eller stolt över som hon skrev då. Och det är också viktigt, för det är ofta man känner den här tacksamheten när någonting har hänt eller när man känner, åh, nu är jag över på den här sidan och känner sig tacksam att man fixade det eller vad det nu. Men de här små grejerna att känna tacksamhet i vardagen är också viktiga för välmåendet.
Och väldigt värdefullt att få en sån liksom rutin kring att reflektera.
Ja.
Och liksom
det är man ju inte så himla bra på själv, om jag ska vara helt ärlig.
Man springer bara vidare och vidare och vidare.
Ja. Ja, men vi gjorde det som en grej tillsammans också. Och det är också...
Med laget?
Nej, hemma då. Ja. För vi gjorde det, eller gör, varje dag. Så då blir det ju lite... Men med laget blir mer stötvis då, när man gör olika saker.
Det är jättebra. Gud, jag tror faktiskt att Olle, min store son, gör lite så ibland.
Okay.
Jag har sett det. Han är ju äldre. Men jag tror det är faktiskt ett tips jag ska ta med Simon som är tränare. Att de kanske ska ta det i omklädningsrummet eller att de säger till killarna. Och, jag tror det är svårt när man är 15 och får dem att skriva en lapp.
Men de behöver inte heller göra det inför alla. Eller, men bara att de gör det för sig själv.
Ja, men att tänka tanken i alla fall.
Ja, för mycket med... Idrott handlar ju också om, alltså om man är på den nivån lite högre och lite äldre idrottare, om man det är mer elitsatsat. Mycket avgörs ju på det mentala också. En del kan ju vara lika bra i fotboll eller handboll eller vad, men sen är det de här avgörande minuterna i slutet i en handbollsmatch till exempel som är viktigt att man har det här mentala med sig, och viljan att vinna är större än rädslan att förlora, och då gäller det ju att ta fram de skillsen också.
Men jag tänker också, som jag pratar med dem hemma också, och det är inte bara med idrott, men hur man är som person. Alltså det är också avgörande om du kommer med eller får ett jobb eller kommer med ett lag. Alltså titta i ögonen, alltså få med sig de verktygen som vi jobbar mycket med hemma. För jag tycker det är superviktigt hur man är.
Ja, ja, men det är ju superviktigt. Jag har varit på ganska mycket arbetsplatser nu och pratat om det här med självledarskap och arbetsglädje till exempel. Och något som jag inte alls tänkte på innan när vi pratade om, ja, men vad skulle ni kunna göra för att bidra till bättre arbetsmiljö? En av de grejerna som kommer upp så ofta, det är att de ska börja le mer mot varandra på en arbetsplats. Eller säga hej på morgonen när man kommer. Och innan så kände jag som att det var ett basbehov.
Ja.
Alltså det var någonting som jag tänkte att, men det är väl en självklarhet att alla gör. Men ju mer jag har varit ute på arbetsplatser, desto mer känner jag, nej, det är på så många arbetsplatser där man inte ler eller tittar varandra i ögonen när man kommer eller säger hej ens på morgonen. Bara en sån liten grej egentligen, men som kan betyda så mycket, för det sätter lite standard för hur vi är mot varandra.
Och det är ju egentligen helt stört.
Ja, men
det är klart man säger hej när man ser någon. Det är ju så här, man är ute och går. Ja. Om man möter någon säger man ju hej.
Ja. Men det, och det är kanske självklart för dig.
Ja, eller? Men det är inte det. Nej, men jag är ju faktiskt... Ja, jag är ju ibland på ett företag. Då där är det en... Han säger aldrig hej. Och jag tänker så här... Då blir jag så här, hej.
Överdrivet.
Ja.
Stirrar de in i ögonen.
Ja. Ja, men och det är det som också kan leda till mycket missförstånd på en arbetsplats eller ett lag, eller ja, men som en del tjejgrupper när jag har sett med lag så här, ja, men hon hejar inte på mig så hon är nog sur på mig.
Alltså, skapa tankar.
Ja, och så då blir en del osäkra, men den är nog sur eller den tittar inte på mig eller ja, men hur mycket kroppsspråk och de bitarna visar och kan skapa missförstånd som inte ens behöver finnas. Den kanske bara hade en dålig dag eller tänkte på något annat, men hur viktigt det är också då med den.
Ja, men verkligen. Alltså jag återkommer till detta hela tiden med att liksom våra barn, den generationen, har liksom vuxit upp med någonting framför sig så att man aldrig behöver titta varandra i ögonen, och definitivt inte titta en främling i ögonen eller säga hej till en främling, för så fort man liksom man stänger ner, så fort man känner lite minsta lilla osäkerhet liksom. Och att det gör ju att man aldrig får öva på det. Och liksom den bekväma zonen får ju aldrig växa då heller.
Nej.
Och att man att bara se varandra i ögonen på morgonen på bussen eller vad det nu är.
så får man ju liksom en, ja, en lite godare känsla liksom.
Ja, ja men det betyder så mycket, bara det här leendet.
Eller bara säga hej till busschauffören.
Ja.
Och tänk vilken betydelse det har för den personen också.
Ja.
Och så kan den då le mot nästa som stiger på, bara för att jag sa hej.
Du sätter bollen i rullning.
Ja, man skapar en positiv spiral.
Ja, ja men det gör ju mycket med tanke på att vi pratar om hur man skapar det i en grupp.
Ja, ja men verkligen.
De här små grejerna.
Mm.
Men du kanske också det är bra då att man har sett sina barn i lagidrott. För då, det är svårt att ha telefonen med sig när man tränar.
Ja, det.
Så det blir ju att man lär sig det här... Och titta och prata. Och...
Ja. Fast jag har faktiskt varit med om det. När jag var tränare. Och vi var på någon kupp. Och en av killarna under samlingen inför en match. Ja. Han hade huva på sig. Ja. Och sen han tog så här. Ska du ta av dig hoodie nu så vi ska värma upp. Då såg vi att han hade hörlurar.
Ja.
Så han stod och lyssnade på något helt annat.
Så intressant var du.
Ja, ja men precis. Vad gör du? Ska du inte vara med här?
Nej.
Liksom?
Nej. Ja, tänk om de hade gjort det där uppe, då hade det blivit.
Ja. Nej, men det är, för det är mobilerna, ja men, ja, nu är det ju många, nu pratar vi om många idrottar, men det finns ju väldigt många av våra barn och unga som inte idrottar.
Mm.
Och när jag hörde nu med Riksidrottsförbundet hur det har gått ner i åldrarna med att man slutar idrotta, vilket är jättehemskt med tanke på, ja, när man ser ungas välmående. Eller generellt, allas välmående såklart. Men hur viktigt det är med rörelse och ja, men kost och de här bitarna.
Ja.
Så tycker jag det är lite, lite synd att, att det just går ner i åldrarna. Och också med mobilerna. Mm. Och det finns andra attraktioner som finns. Med tanke på att vi är ett av världens mest stillasittande folk. Och att, ja, mobil, och att vi också är då ett av världens mest digitaliserade folk. Alltså länder, så är det klart att det påverkar väldigt mycket vårt välmående. Vad det är vi inte gör när vi sitter med telefonerna.
Exakt, vad det, var det skäl tid ifrån.
Det är samma som, jag tänkte på gympan i skolan. Alla, eller väldigt, vad den alla sa, det är inte alls, inte om det var hans klass, det var någon klass som inte ens de byter om, kanske var två stycken som bytte om.
Oj.
Annars har de liksom på sig sina vanliga kläder och knappt rör sig.
Nej, för då, sen, man vill ju inte röra sig för då blir man ju svettig.
Ja, men när vi gick i skolan
vill man inte duscha.
Nej, men när vi gick i skolan fanns det ju inte på kartan att man skulle inte byta om och inte duscha och hela den här grejen, utan man... Ja. Det har blivit också så mycket, tror jag, med det här med hetsen, hur man ser ut, så man inte vågar visa sin kropp för varandra i klassen.
Ja.
Så det är ju också helt stört.
Ja, för det hörde jag ju när jag var på en föreläsning, hur många som inte ville duscha. För att de var rädda också att bli filmade i omklädningsrum och lite sådana, alltså såna saker.
Nej, som man måste...
Och sist när jag var på föräldramöt så sa fröknarna, snälla, det luktar så illa när de inte duschar. Så säg till, man bara så här, ska det ens vara en fråga?
Ja. Det var självklart. Det
är så, jag tycker det är så intressant också, alltså, hur det kan vara så olika i olika konstellationer.
Mm.
För att min son, då, han går ju sådana här nio på gymnasiet och... De tre månaderna som de har tränat, då är det självklart att alla duschar.
Mm.
Men efter den vanliga idrottslektionen så är det ingen som gör det.
Nej.
Det är så konstigt. Mm. Det är ju samma folk liksom.
Ja, hur det liksom skapar en social...
Det är som någon slags norm.
Omklädningsrummen är ju ändå... Det händer ju mycket där. Ja. I dynamik och det är samma i tänket omklädningsrummet i skolan. Att man sitter och snackar. Jag kommer ihåg att man satt kvar ibland och snackade.
Mm. Ja, det kommer jag ihåg att jag saknade nästan mer när jag var... när jag skadade mig mycket, att det här omklädningsrumshänget mer än själva handbollsträningen ibland, för att man kom lite utanför då när man var skadad
och inte riktigt med i gruppen.
Nej.
Nej, men precis.
Exakt.
Ja.
Så,
ja.
Men hur vi pratade faktiskt för att grejer vi vet, det vet vi ju, men hur gör vi nu för att, vi vill ju att förändra, alla vi som sitter där, vi vill ju lösa problem.
Ja.
Så varför pratar vi bara om problemen på olika liksom, forskning och på arbetsplatser, men då väldigt få som kanske tar tag i det. Där blir jag förbannad också. Nej, det finns så mycket lösningar. Det finns ju mycket verktyg och lösningar och föreläsare och människor som kan komma in och göra om i organisationer och göra det bättre. Så bara man stövlar på i samma takt. Liksom.
Nej, men jag tror, som vi var inne på lite innan, nummer ett är ju att stanna upp lite. Och alltså inte bara hänga på i det här ekorrhjulet som alla andra och så gör man exakt som man alltid har gjort. För det är ju lätt att fastna i det när livet går i 180 och Ja, vi är ju Europas mest stressade folk att få upp familjeliv, arbetsliv och de här bitarna. Så att det är klart att det är lätt att bara hänga på den spiralen. Mm. Men nummer ett tycker jag är att stanna upp och reflektera lite mer. Mm. Ja, men hur vi lever våra liv, vad är det vi gör? Trivs vi med våra liv?
Trivs med varandra?
Ja, umgås vi med människor som vi mår bra av och ger energi? Mm. Gör vi grejer i vardagen som gör att vi mår bra och går åt rätt håll? Alltså så att, ja, men lite det här, lite klyschigt, men att vi stannar upp och blir ledaren i vårt egna liv. Alltså sätter oss vid ratten i vårt egna liv och inte bara blir den här medpassageraren som många blir. Mm. Det var ju, Katarina Gospic sa ju att hjärnforskaren, att det vi ångrar mest på dödsbädden är att vi levde mer utifrån andras förväntningar än utifrån vad vi själva ville. Mm. Så det är klart att vi tyvärr inte alltid lever som vi vill. Mm. Så nummer ett tycker jag är att stanna upp och se vad är det vi behöver och vad är det jag behöver förändra eller förbättra. Mm. För har vi inte självinsikten så går det inte riktigt. Många säger att det är viktigt med att träna, som vi pratade om innan, träna mer. Ja, men det kanske inte den som tränar 7 dagar i veckan behöver, utan den kanske behöver mer återhämtning i vardagen, eller den som mår dåligt mentalt kanske behöver jobba med de inre psykiska musklerna, och det är ju som jag då är inne på mycket, det här de 4 S:en, självinsikt, självförtroende, självkänsla och självomsorg. Mm. Så självomsorg är ju mycket hur vi snackar till oss själva. Fokuserar vi på det vi har gjort bra eller det vi inte har gjort bra? Mm. Fokuserar vi på det vi faktiskt har hunnit med istället för det vi inte har hunnit med, till exempel. Så att man behöver se först, vad är det jag behöver? Mm. Jag själv kunde se när jag levde i väldigt negativ spiral, där när jag inte mådde så bra innan jag började jobba mycket med de här frågorna. Jag behövde mer rörelse i vardagen. Jag hade bara helt stannat upp när jag jobbade jättemycket, och det var det jag la sidan, åt dåligt, tränade inget, rörde mig knappt, och det påverkar ju jättemycket mitt liv. Och det är klart att jag vet i min hjärna att man skulle röra sig mer och äta bättre och sova bra. Det är inget, det är ingen raketforskning över det, för det tror jag att varenda människa vet idag, men det handlar ju sen om att gå från ord till handling. Och jag tror, som ändå också är en liten delägare i ett gym, ja, att man måste stanna upp och göra realistiska mål. Mm. Jag tror att många, det ser man ju bara i januari, eftersom alla är väldigt aktiva på gymmet då, när alla har nyårsluften. Mm. Och sen går det neråt. Och så sen i augusti så, yes, nu ska jag ta tag i mitt liv igen. Istället sätta upp realistiska mål som vi kan hålla. Och istället peppa sig själv för de framstegen vi gör. Det var ingen mening jag skulle ta ett tag i mitt liv och träna 5 dagar i veckan igen på gymmet. För att det hade jag gjort 100 gånger och så klarar jag inte av att hålla det över tid. Mm. Men det som var den verkliga livsstilsförändringen för min egen del var ju att sätta upp små steg i vardagen som kunde bli långsiktigt hållbara över tid. Mm. Alltså 5 minuters promenad per dag blir ju 30 timmar på ett år. Mm. Det är mycket bättre än att jag tar 5 dagar i veckan och kör det stenhårt i 2 veckor och sen använder jag inget mer av gymkortet. Mm. Eller. Mm. Ja. Så att små steg i vardagen som kan bli hållbara över tid tror jag är jätteviktigt. Mm. Oavsett om det handlar om att förändra sin kost, om det är det man behöver, eller om det är rörelse eller mentala bitarna. Det kanske inte är, om man nu tycker det är jobbigt bara att skriva 3 grejer man har gjort bra under dagen, om man skriver en grej om dagen då, eller är det svårt att göra det 7 dagar i veckan, ja, men du sätter upp att du ska göra det måndag, onsdag, fredag och lägger in i kalendern och få en liten push att nu ska jag göra. Så att man i alla fall kommer igång. Mm. Och att man då, att det blir verklighet av det. Mm. Det realistiskt var inte att göra hemlagad mat varje dag. För det går inte ihop riktigt i mitt liv att vara tränare för 2 lag och jobba och sköta mycket där. Nej, men då kanske man, som Maj-Lis Silenius sa till mig, livsstilsprofessorn, men byta ut vanliga makaroner mot fullkornsmakaroner. Det tar ingen tid, till exempel när du väl lagar. Eller, eller försök köpa någon annan hämtmat än pizza, till exempel. Eller vad det nu än handlar om. Ja. Så att alla kan göra någonting smått i vardagen som kan bli bra. Mm.
För det är väl det också, återigen till den här jämförelsefällan, liksom, att man jämför gärna, alltså man tycker att man är så mycket sämre än det målet man har, så att man tycker att då kan jag lika gärna fortsätta med det här, för att jag kan ändå inte nå dit.
Nej.
Utan att man lägger till en liten bra sak istället för att tro att man ska byta liv. Liksom.
Ja, och det blir väldigt tufft då om man ska förändra allt. Om jag ska träna 5 dagar i veckan och laga allt från grunden, men då kommer det inte att hålla över tid.
Nej, men
då...
precis.
Man ska vara den perfekta människan.
Ja.
Och det går ju inte, man är ju inte det. Man måste väl ibland tillåta sig att göra dåligt också och tycka att det var ändå ganska gött att jag gjorde dåligt idag.
Ja.
Ja, precis.
Ja. Men, jag har överlevt den här.
Ja. Men du ville prata lite om den här boken också. Fack psykisk ohälsa.
Ja, men jag hade skrivit en bok innan, den här Dålig mamma, som du var inne på, eller Superkvinna, som handlar mycket om dem kring, men fokus på kvinnor, eftersom 2/3 av de som är sjukskrivna med utmattning och stressrelaterade besvär och sådär är ju kvinnor och psykiska besvär. Men så var det många män som också hörde av sig, sa, men vi mår ju faktiskt också dåligt. Och det är
synd om mig också.
Ja.
Ja.
Och det är det ju faktiskt. Det är ju en enorm underdiagnostisering bland män, med tanke på att det är ändå 2/3 av männen som tar livet av sig.
Så att, men de pratar kanske inte om det så.
Nej, vågar inte öppna sig, vågar inte prata om det. Och därför tror jag att det är ändå en enorm underdiagnostisering då, att man inte söker hjälp i tid istället. Så då skrev jag en bok istället för Fack cancer, så Fack psykisk ohälsa, med tanke på hur det ser ut då när man ser alla talen, med tanke på, som vi pratade om, 1,2 miljoner antidepressiva och hur det ökar mycket bland unga. Tyvärr bara det bland, alltså att det går ner också mycket i åldrarna, 10-14-åringar, att det är 3 gånger så många som heter antidepressiva och sådär. Så att det, ja, det har hänt en del. Så därför vill jag skriva en bok som, men varför ser det ut som det gör? Och det finns ju inget enkelt svar. Hade det funnits ett enkelt svar, så hade vi antagligen, eller förhoppningsvis, redan löst det. Utan det är ju många parametrar. Men sen också mycket, som vi pratar om, lösningsorienterad. Vad finns det för verktyg kring att må bättre? Och hur kan vi jobba förebyggande också kring de här frågorna? Men också en stor del som jag tycker är viktig i boken, som vi har varit inne bara och nuddat lite på idag, men det är också att gå från ord till handling. Alltså hur, även om vi vet att vi ska röra oss mer, ja, men hur gör vi då? Eller även om vi vet att vi borde göra det här, hur får vi verklighet av det? Så det är det som boken är uppbyggt en del kring, de här 3 stegen. Varför ser det ut som det gör? Och sen en stor del då kring verktyg. Och som du, som vi pratade om innan, en del kanske behöver verktyget att återhämta sig mer, och en del kanske behöver röra sig mer, och en del kanske behöver mer, jobba ännu mer med den mentala biten.
Det är därför man behöver Jugo på arbetsplatsen, för att veta vad man ska, vem som ska göra vad.
Ja.
Det är, och min tanke med Jugo, eller våran tanke som har varit hela tiden, är också om när det blir väldigt framgångsrikt, att bjuda eller ge bort till skolor, så att elever kan få göra kartläggning också. Så att fröknar, lärare, föräldrar vet hur ens barn mår. Så man kan hjälpa dem i tid.
Ja, men det är jätteviktigt.
Ja.
Och det är också, tycker jag i alla fall, bra om vi jobbar förebyggande.
Ja.
Istället för att behöva laga massa trasiga barn och vuxna och sådär. Så ju mer vi kan jobba förebyggande, desto bättre.
Men det är ju så konstigt att vi är liksom världsmästare på alla de här dåliga sakerna, fast vi har det ju, vi är ju ett av världens rikaste länder också, eller kanske inte riktigt,
och ett av världens lyckligaste länder också på ett sätt.
Ja, men vi har ju liksom, vi har ju mat, de flesta har husrum, fina husrum dessutom liksom, och det, det är ju liksom,
finare,
skolan är gratis,
är ju finare, eller ju gratis, bättre, men, eller är det tvärtom?
Ja,
ja, men precis.
Där det är man är, lite, har mest pengar kanske, det är där det är brister mest med annat.
Precis.
Just att man jämför sig med någon som är ännu rikare eller ännu snyggare eller ännu smalare.
Ja. Ja, men ibland behöver man också lite perspektiv på det. Jag vet ju när vi, när kriget i Ukraina bröt ut, så kände jag så här, men gud, jag måste göra någonting. Alltså jag fick så här, vad kan vi hjälpa till med? Mm. Så kontaktade jag lite olika hjälporganisationer och sådär och sa att vi kan ta emot en familj som kan bo hemma hos oss. Och då var det en mamma och hennes son som skulle komma till oss. Och när de då kommer och skulle bo hos oss, så det var en 11-årig son och hennes 18-årig son fick hon då lämna i kriget tillsammans med hennes man. Och så när min son då sitter i fönstret så och tittar ut, för han var ju lite så här spänd på när de skulle komma. Ja, och så säger han så, mamma, är det allt de äger? Du vet, jag bara, ja, det är det ju nu i dagsläget. Mm. Och så tittar han på mig igen och så rann det så här lite tårar för hans kinder. Och så, mamma, då ska jag aldrig mer klaga över att få mer Pokémon-kort. Liksom det var hans liv liksom. Och då, det var liksom, han reflekterar över att gud, jag ska liksom inte klaga mer.
Men hur länge bodde de hos er?
Ja, det var ju några månader tills jag då med hjälp av annat folk då kunde fixa en lägenhet till dem.
Mm. Och de är kvar i Sverige?
Ja, men sen har det bott några andra som har kommit från andra ställen då, som har bott lite kortare perioder och lite sådär. Så. Mm. Men man får lite perspektiv då ibland på, som det var ett par som visade bilder som kom från Mariupol. Mm. Som, deras hus var helt borta. Mm. Sen man såhär, gud, vad är det för problem man själv har det för den? Jämförelsevis.
Exakt. Ja, men det är väl det. Vi har liksom inte, som folk liksom, har vi inte haft tillräckligt mycket kris på riktigt.
Nej.
Så därför så liksom tolkar vi in kris i det mesta.
Ja.
Som inte är superbra.
Nej, och det är därför jag tycker det kan vara bra att då stanna upp varje dag och reflektera lite, vad är det man är tacksam över? För det finns ju, även om man ska inte, för man får ju såklart tycka saker är jobbigt i vardagen och det är tungt, det måste vi få känna också, även om vi, som ni säger, har det bra på många sätt, så måste man ju också få känna, det här är jobbigt eller tungt i mitt liv. Det finns ju alltid någon som har det sämre. Men ibland stanna upp och bara se, men jag har det ju faktiskt väldigt bra, och vara tacksam över det man faktiskt har också. Mm. Inte bara fokusera på det man inte har.
Nej, verkligen.
Så är det ju.
Och vi är supertacksamma över att just du ville komma hit.
Tack själva. Jättekul att jag fick vara med.
Kul. Är det något annat som du vill lyfta här idag? Eller känns det klart här liksom, för dagen?
Nej, men om ni är nöjda är jag nöjd. Så att, eller framförallt om lyssnarna är nöjda.
Ja, det hoppas vi.
Ja. Nej, men, det går ju att boka dig som både på företag och föreläsare. Och...
Jajamän, på vågavinna.se så finns lite mer info om böckerna och föreläsningarna och de bitarna.
Gud vad bra.
Ja, då ska vi bara höra av sig.
Gå eller på den sidan.
Instagram eller LinkedIn eller Facebook. Jag finns lite överallt.
Jag tror ändå jag är rätt bra på att våga vinna.
Ja, gött.
Moves. Och jag är faktiskt ganska bra på att inte vinna heller. För det säger så här, jag kan inte göra det här och det här för jag kommer inte vinna. Nej, vi är gamla nu. Nu ska man bara delta. För att det är gött och kul. Så på onsdag har jag dratt igång på tennisplan i Kullavik, dubbel med bubbel. Och det blir fullt direkt.
Ja, gött.
Bara tjejer kommer spela lite tennis och ta ett glas bubbel.
Ja, vad mysigt.
Och Stefan som har herretennisen, han kör smash med bärs.
Vilka underbara.
Perfekt. Jag var uppe i Sundsvall i höstas. Och då står jag på hotellet, så här stora affischer, så här, kom på torsdag, det är stick och drick.
Oj.
Då hade de så här, man fick ta med sig sin stickning eller virkning, och så var det någonting att dricka i baren.
Härligt.
Tänker mig, vad mycket felgörningar det blev i de handarbetarna. Nej, det var inte stickningen som var huvudattraktionen.
Det är att umgås som är...
Ja. Relationer är också viktiga för välmående.
Verkligen.
Så
det är faktiskt en grej som vi la till på Jugo. Det var relationer. För mig är det superviktigt att man också reflekterar över det. Mm. Vilka umgås jag med?
Ja.
Ger de mig kraft?
Ja.
Och ger jag dem kraft?
Ja.
Så man umgås med rätt person.
Ja.
Bort med
energitjuvar
och taska. ja. Saker.
Verkligen. Ja.
Bra.
Härligt.
Underbart.
Det var ett jättetrevligt samtal med
dig. Och jag ska ge boken till Simon idag när han tränar. Jag tror han kommer gilla det.
Ja, men grymt. Tusen tack.
Härligt. Tack så hemskt mycket.
Tack själva.
Så där. Vad kul att Therese ville komma hit till studion.
Ja, verkligen.
Väldigt mycket.
Och så när man pratar om det vi pratar så tänker man så här. Det är så självklart allting. Mm. Och ändå gör man inte så som vi tycker man ska göra. Mm. Och inte alltid att man gör det bästa för sig själv heller. Absolut inte att jag är någon superproffs på det här. Men ganska bra är man ju på att gå eller röra sig i alla fall.
Ja. Jo, men det tror jag det är ju supergrundläggande liksom. Mm. Men också att man, jag tycker det, ibland så kan det vara så himla skönt. Ibland vill jag bara lyssna på något eller så lyssnar jag på nyheterna när jag går och sådär. Men ibland vill jag bara inte ha någonting i öronen. Nej. Bara för att det är ju där jag får min sån här reflektionstid liksom. Mm. Eller att man går och förbereder sina tankar för någonting man ska göra eller så. Mm. Men det tror jag är viktigt. Det tänkte jag på liksom då. När det började det här, att alla hade någonting i öronen hela tiden. Tänkte jag det, så de låter aldrig i huvudet få en paus. Liksom. Nej.
Jag kan också tycka det är skönt att springa utan, som du säger, man hör andra ljud.
Ja, precis.
Fåglar och...
Ja, och så blir det också lite meditativt att bara lyssna på sina andetag. Liksom.
Mm. Mm. Man får en tanke som man reder ut med sig själv.
Mm. Precis, att tänka färdigt.
Men det, det här kanske inte är så roligt jag ska säga nu, men eftersom vi ändå sitter här och... Vi vet att Viktor har fått cancer då, min man.
Mm.
Så ska det göra att vi gör vårt liv egentligen bättre. Mm. Så på de här veckorna har vi liksom gjort... Viktor följer med varje gång det är träning och är med mig i skogen när alla tränar. Mm. Förut var jag själv.
Mm.
Han har tagit tag i lite saker som har varit en belastning för honom. Arbetsmässigt eller vad man säger.
Mm.
Och man bara, ha. Fasen vad bra det blev. Och då behöver det ett besked och en massa skit göra att man...
Mm.
Gör inte så, ni som lyssnar.
Nej, ja, men verkligen. Och min pappa dog ju cancer för 10 år sedan ungefär. Och det är liksom, efter det så uppskattar man ju väldigt mycket mer av det som man tar för givet. Liksom.
Mm.
Och likadant som min rygg, som jag opererade ryggen, liksom 11 kotor sitter ihop. Att... Det är ju liksom, nu uppskattar jag ju att det fungerar överhuvudtaget. Liksom.
Mm.
Innan var det väl liksom att nej, varför springer jag inte fortare?
Mm.
Varför lyckas jag inte bättre med det här? Liksom? Men nu är man bara så här tacksam av att maskinen funkar någorlunda. Liksom.
Mm.
Mm. Vad konstigt.
Ja, men ni som lyssnar nu, tänk lite vad ni vill. Och inte vad andra förväntar sig, utan vad man själv vill göra med sitt liv. Och att njuta av det. Och njuta av sina barn och njuta av sina vänner och njuta av sin man och sina föräldrar och syskon. Mm. Om man vill. Eller plocka bort dem om man inte vill. Jag håller på att städa lite.
Mm.
Det är gött.
Ja, men jag tänker också på det att man verkligen att man bara har sina barn till låns.
Mm.
Att göra det bästa nu för att de ska gilla en sen och faktiskt välja en sen.
Exakt.
När de inte måste ha en i närheten hela tiden.
Nej.
Att man ändå... De är ändå kommer tillbaka.
Ja, tänk om inte man, mina barn vill vara med mig.
Mm.
Nej, det gäller att uppföra sig faktiskt. Så det är inte bara vi som uppfostrar barnen. Det är även de som får... Man får liksom, man kan inte förvänta sig att ens barn ska gilla exakt det man själv gillar. Utan man får liksom, man får acceptera de som de är.
Mm.
Nu kom det väldigt mycket bra grejer från oss här.
Mm. Lite städa reflektion bort. Helt enkelt.
Och närma er människor ni tycker om. Vi har blivit ett lite gött tjejgäng.
Det är bra.
Som, eller vi har alltid varit kompisar, men helt plötsligt har vi liksom närmat oss lite till.
Mm.
Det kan jag tycka är fint.
Mm. Väldigt fint.
Mm. Och snälla mot varandra helt enkelt.
Mm, verkligen.
Ska vi säga tack för idag nu och hunden väntar
och gråter inte.
Sitter där och gråter. Nej, vi gråter inte, vi ska skratta.
Ja, det ska vi.
Mm.
Men alltså, fint. Tack.
Tack.
Och tack alla ni som lyssnar också. Ni som står ut med oss.
Och tack A Village, där vi får ha vår fina poddstudio.
Precis. Och tack Louise för att du räddar oss gång på gång. Vi hoppas att det inte är för mycket att rädda upp den här gången.
Exakt. Och tack Therese för att hon orkade komma hit.
Ja, precis. Det var väldigt kul. Ja. Kul med gäster i studion.
Och vill ni vara gäst och berätta någonting för oss, så bara hör av er. Det kan hända att ni får med.
Det kan hända.
Om man är snäll, rolig och
klok.
Lite hälsosam.
Okej.
I friskvårdsborden. Okej då. Ja, men nu måste Sacke ut. Ja. Eller Seke.
Seke.
Ja. Sacke.
Ja. Ha det bra allihopa.
Ha det gott.
Vi hörs.
Hej.